Det här är P1, Sveriges Radio.
Anhöriga och utomstående är numera också offer i gängvåldet. Påverkar det mediernas beslut om namnpubliceringar?
Man bör nog tänka över vilka personer som man väljer att exponera med tanke på att det kan då få effekter för anhöriga.
Svallande känslor på Sveriges största redaktion när Dagens Eko byter skepnad.
Ja, många av oss är ju ursinniga på detta, för att tala ren svenska.
Flera stora tidningar publicerade helsides annons om bluffföretag. Vem är ansvarig när tidningarnas läsare blir lurade?
Ja, de beklagade lite vagt det här inträffade, men att det är sånt som händer.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans Medierna. En man i 50-årsåldern skjuts till döds i sitt hem utanför Stockholm i förra veckan. Mannens son, en 25-åring misstänkt för grovt brott, hade kvällen innan mordet efterlysts med namn och bild i TV3s långkörare Efterlyst. Timmar senare var pappan alltså död. Samma vecka dödades två andra anhöriga till en gängkriminell i en attack mot en lägenhet. Och det här väcker frågan: vad får det upptrappade hotet och våldet mot anhöriga för konsekvenser för medierna och deras bevakning av gängkriget? Förändras mediernas bedömning när publicitetsskadan kan innebära fara för en anhörig?
Man kanske ska vara försiktig med att identifiera gängledare och liknande med tanke, inte med tanke på dem, utan med tanke på deras anhöriga.
Det här är den före detta medieombudsmannen Ola Sigvardsson.
Jag anser att medierna måste fortsätta att ingående skildra det här som sker, för att det här är ett hot mot vårt samhälle, kan man säga. Men man bör nog tänka över vilka personer som man väljer att exponera med tanke på att det kan då få effekter för anhöriga.
Du tittar på Efterlyst. De två unga män som körde förbi en villa.
Det var förra torsdagen som polisen via TV3s långkörare Efterlyst gick ut med namn på två unga män.
Polisen tror sig också veta vilka de är. Och vi har både filmen och bilderna på de misstänkta. Så nu är det upp till er.
4 timmar senare mördades en av männens pappa i sitt hem i Tullinge. Det var åklagarmyndigheten som beslutade om att gå ut med namnet på männen i en efterlysning. Och familjen har i veckan, enligt SVT, polisanmält åklagaren för det. I veckan häktades också 2 personer misstänkta för mordet. Då valde åklagaren att, i ett ovanligt drag, hemlighålla namnen på de misstänkta med hänvisning till säkerheten för deras närstående.
Jag förstår att familjen som drabbades av mordet i Tullinge är i en väldigt svår situation. Jag har noterat att de då anmält åklagaren.
Det här är Fredrik Sjöshult, krimkronikör på Expressen. Och frågan man ställer sig här är ju vilken information de gängkriminella får om sina rivaler via medierna.
Hur mycket använder de gängkriminella media i liksom sin informationsinhämtning?
Jo, men man ser ju ofta i de här krypterade chattarna. Nu har vi fått liksom en unik inblick i hur de här gängen fungerar och hur de liksom hur de följer rapportering. De använder ju medierna dels för att ta koll på, har det varit en skjutning, vad rapporteras om den nu, vad har hänt på platsen och så vidare. Det är ju både då det rivaliserande gänget vill veta vad som händer, men också de som är liksom, ja, möjligen drabbade då, som söker information. Det är slående i chatten att man söker den typen av information hos medierna.
Men även om gängen noga följer vad som skrivs och sägs i media, tror inte Fredrik Sjöshult att det finns en koppling mellan mordet och publiceringen i Efterlyst.
Det jag vet och det jag har följt om mord i gängmiljöer gör att jag är tveksam till om det finns ett samband mellan publiceringen och mordet, att det finns ett direkt samband. Det är klart att det ser ut som en händelse, men vad vi har lärt oss av mord i gängmiljö är att det tar tid att planera, man ska skaffa fram utförare och att sen också ha en plan för hur ska man fly och så vidare. Det vi har lärt oss tidigare om mord i gängmiljö gör att jag är väldigt skeptisk till att det här skulle ha skett på 4 timmar.
Vi har under veckan sökt Efterlyst, både redaktionen och Viaplay som sänder programmet. Men de ställer inte upp på någon intervju överhuvudtaget.
Några publiceringar som jag tänker på, det är ju kvällstidningarna som på senare tid har valt att publicera identiteten på vissa av de här gängledarna.
Den tidigare medieombudsmannen Ola Sigvardsson tycker att den senaste tidens utveckling sätter vissa publiceringar i ett nytt ljus. Till exempel lyfter han fram kvällstidningarnas beslut att publicera namn och bild på de två gängledarna, Kurdiska räven och Greken, som ett sådant.
Och det tycker jag är ett på sätt och vis rimliga publiceringar. De här personerna är till stor skada för samhället. Men om det är så att det kan betyda att oskyldiga anhöriga kan få utsättas för våld och till och med dödas, så menar jag att man måste ta sig en funderare till. Kanske är det så att man får nöja sig med att beskriva vad det är som sker, alltså att skildra de här gängkonflikterna, för det måste ju medierna göra. Det är en viktig uppgift.
Först ut att publicera namn och bild på de två gängledarna var Expressen. Och för en dryg månad sedan kunde vi på medierna berätta att både Expressen och deras konkurrent Aftonbladet avsåg att publicera fler namn på gängkriminella. Ett beslut de motiverade med att gängkonflikterna blivit allvarligare och våldsammare.
Påverkar det här nya utvecklingen den tankegången du hade då för någon månad sedan?
Expressens biträdande chefredaktör Karin Olsson.
Vi kommer fortfarande att betrakta gängledare som personer som måste tåla en väldigt hård granskning och en närgången bevakning. Inte minst i ljuset av den allvarliga samhällsutvecklingen vi ser med det här besinningslösa dödliga våldet. Där är det otroligt viktigt att journalistiken inte backar undan utan snarare tar ett kliv fram. Jag tror också att de här kriminella, det är inte så att de läser i tidningen vem som är anhörig, utan det här är ju mordplaner som smids på ett oerhört kalkylerat sätt. Och det här är någonting som sker bortom mediebevakningen.
Jag pratade med tidigare medieombudsmannen Ola Sigvardsson. Och han tycker att den här risken som en publicering kan utgöra för en närstående, du måste ta större hänsyn till den risken när man gör en publicering. Vad tänker du om det?
Ja, varje publicistiskt beslut innebär ju en helhetsbedömning där man tar in alla möjliga aspekter. Hur kan den man skriver om eller rapporterar om på annat sätt drabbas av publiceringen? Finns det närstående som kan drabbas på ett sätt som inte är försvarligt? Så att säga? Så att det är klart att en utgivare måste ta in hela den här bilden. Och om man ser förändringar i hur gängen agerar, ja, men då får det bli en del av den publicistiska diskussionen. Men vi ska också hålla i åtanke här att problemet är de som skjuter, de som mördar, den här fasansfulla samhällsutvecklingen vi ser. Och det vi ser nu, det är ju att allmänheten också börjar faktiskt vänja sig vid det som händer. Vi ser nu att även fasansfulla dåd väcker inte lika stort intresse som det gjorde tidigare. Det ökar kraven på journalistiken att berätta om det här på ett begripligt sätt. Att berätta om människorna som drabbas. Berätta om hur den här kriminaliteten fungerar. Vi ska inte backa tillbaka. Vi ska göra en omdömesgill omsorgsfull journalistik. Men vi får heller inte bli rädda att berätta om det som sker.
Tillbaka till Ola Sigvardsson.
Det är faktiskt så att i varje enskilt fall så måste den berörda utgivaren göra en egen bedömning av situationen. Hur viktigt det är att det här namnet exponeras och vilka faror som finns med det. Och jag tror att det är viktigt att utgivarna tar den uppgiften på stort allvar. Jag tror det inte finns någon utgivare som i debatten skulle vilja bli beskylld för att ha bidragit till ett mord, oavsett om det är sant eller falskt.
Sist här i Lukas De Vivos reportage hörde vi tidigare medieombudsmannen Ola Sigvardsson. Och nu ska vi dyka ner i flödet och hova upp några korta medienyheter från veckan som gått. Regeringen har i veckan gått vidare med ett förslag om att höja straffen på brott som riktas mot journalister. En remiss skickades i veckan till Lagrådet och den nya lagstiftningen föreslås vara på plats i augusti i år. Vilka som omfattas av den nya straffskärpningen har diskuterats, men förslaget har landat i formuleringen att straffen ska skärpas på brott som begåtts på grund av att en person eller en närstående, citat, yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. Enligt förslaget ska även upprepade brott mot en och samma journalist i vissa fall kunna bedömas som olaga förföljelse. Branschorganisationen Sveriges fådagarstidningar larmar i veckan i en debattartikel i Dagens Media om att regeringens senfärdighet med att införa det nya mediestödet riskerar att leda till att flera fådagarstidningar tvingas lägga ner. Organisationen pekar på att regeringen sagt att de kommer lägga fram propositionen till det nya mediestödet som ska vara på plats i början av 2024, först i sommar. Och det här leder, menar artikelförfattarna, till att många tidningar inte kan planera för sin framtida verksamhet. De skriver, citat, "För små tidningsföretag är risken nu stor att de likviditetsproblem som följer på detta till och med hotar fortsatt utgivning." Slut citat. En ny lagstiftning på EU-nivå ska stoppa möjligheten att göra så kallade slappstämningar mot mediehus. Alltså att inleda betungande rättsprocesser som syftar till att avskräcka journalister från att granska en person eller ett företag. Men nu anklagar flera pressfrihetsorganisationer Sverige för att i sin roll som ordförandeland i EU försöka göra lagförslaget svagare. Detta för att få alla EU-länder att gå med på förslaget innan ordförandeperioden är slut. Det rapporterar tidningen Journalisten.
Dagens Eko kvart i fem. Det var en spik i kabeln som slog ut tv igår kväll i 40 minuter. Den stora skatteomläggningen...
Ja, så där har Ekots stora flaggskeppssändning inletts varje dag sedan 1 oktober 1937. Men nu är den eran över. På Ekoredaktionen pågår ett utvecklingsarbete och där har namnet Dagens Eko flyttats från kvart i fem Ekot och kvart i sex Ekot till en ny daglig nyhetspodd.
Hallå, det här är den nya nyhetspodden Dagens Eko. Varje vardagsmorgon ger vi dig en berättelse från Sveriges Radios skarpaste journalister. Nu börjar vi.
Och det här, det har väckt känslor bland lyssnare och inte minst bland Ekots studioreportrar, nyhetssändarna som använder begreppet Dagens Eko varje dag och som nu fått instruktioner om vad de inte får säga i sändningarna.
Det här är det mejl i vilket vi förbjöd så att säga Morgonekot, Kvällsekot och Dagens Eko.
Och det här, det är Per Edberg. En välbekant stämma för Sveriges Radios lyssnare. I 30 år har han jobbat på Ekoredaktionen och de tusentals huvudsändningar han har gjort genom åren, de har han startat på samma sätt.
Jag inleder varje kvart i fem eko med orden Dagens Eko kvart i fem. Det har blivit en del av själva signaturen. Först kommer ekoplingen och sen kommer den här frasen, det är en igenkänningssignal. Och det kan ju tyckas som en petitess kanske i sammanhanget, men det här handlar också om hur man framför någonting i radio med en sorts rytm och självklarhet. Att säga Dagens Eko kvart i fem, det finns en sorts musikalisk rytm i det som fungerar i sändning. Medan den som inte har jobbat så mycket med radio kanske tror att det som föreslås då istället i stil med Ekots nyheter kvart i fem, eller här är Ekots nyheter klockan kvart i fem, det blir stiltigare. Det blir inte samma flyt, det blir inte samma känsla i det. Ja. Tiden går snabbt när man har roligt.
Per Edberg kryssar fram på den ljuddämpande heltäckningsmattan mellan öarna av bord som utgör Ekots nyhetsnav. Det här, det är hans andra hem och trygga arena.
Studio 15, här sänder vi numera till morgon och Studio 1.
Just nu pågår ett varumärkes- och utvecklingsarbete här på Ekot och lanseringen av den 20 minuter långa nyhetsfördjupande podden Dagens Eko är en del av det.
Ja, det är ett bra namn som signalerar trovärdighet och kvalitet och det passar bra för den här podden som är en stor satsning från vår sida.
Claes Wolfe-Watz är chef på Ekot. Beslutet om namnet kommer från högre ort, från SRs utbudschefer.
Och sen fanns också namnet tillgängligt eftersom vi har gjort en översyn av namnen på nyhetssändningarna. De har hetat lite olika. Nu har vi bestämt att de ska heta någonting med Ekot och ett klockslag. Och då tog vi bort namnet Dagens Eko och då kunde vi använda det till podden.
Vad tyckte du då, som jag antar inte var direkt ansvarig för namnet, vad tyckte du om namnet?
Nej, man tycker att den här satsningen på Eko som det handlar om är jättebra. Det tydliggör vad vi är för någonting. Det blir tydligt vad nyhetssändningarna heter. Det kommer tydliggöras i appen att Ekot är liksom det viktiga nationella varumärket för nyheter på Sveriges Radio. Och jag tycker också att det här är bra. Det är ett bra namn på podden som signalerar kvalitet och trovärdighet.
Du tyckte om namnet direkt?
Ja, det tar ett tag att välja sig, men det blir bra tror jag.
Jag har i veckan pratat med ett tiotal nuvarande och tidigare medarbetare på Ekot. Och många tycker att den här namnrokaden är en sorg och obegriplig. Det där mejlet som Per Edberg visar upp om att de inte längre får använda begreppet Dagens Eko i sin dagliga huvudsändning. Det damp ner i nyhetssändarnas inkorg 4 dagar efter poddens lansering.
Jag blev ju ganska bestört får man säga. Det här är ju ett av Sveriges Radios starkaste varumärken, Dagens Eko. Att det blir som en renommésnyltning när man tar ett väletablerat namn och lägger det på en annan produkt.
Hur har snacket gått här på redaktionen?
Ja, många av oss är ju ursinniga på detta för att tala ren svenska. Det känns som... Ja, vi mår inte bra av det helt enkelt. Det känns som att vi blir inte sedda för det vi gör idag. Man bryr sig inte om lyssnarna.
Men kan det inte vara tydligt för publiken att det just är en podd som kommer från Ekoredaktionen? I och med det här namnet.
Jo, det är klart. Det är klart att det är tydligt, men det är inte tydligt vad den innehåller för någonting.
Jag heter Katarina Boive och jag jobbar som studioreporter eller sändare.
Katarina Boive, även hon en Ekot Nestor och välkänd röst som jobbat på redaktionen sedan 1993.
Alltså Dagens Eko är ju ett namn med stor trovärdighet och tyngd. Och det tycker jag att man behöver ha på sitt stora dagliga nyhetsmagasin. Det känns bara konstigt att argumentera för att det är spretigt att heta Dagens Eko och alla dessa namn. Men sen är det inte spretigt för ett annat program. Det blir, alltså logiken haltar tycker jag. Det är jättekonstigt.
Både hon och Per Edberg betonar att podden i sig inte är ett problem. Det handlar om namnet.
Det är svårt att söka fram Ekot 1645, söker man på det så kommer det inte upp någonting, då får man inget sökresultat. Och ansvariga har sagt till mig att det handlar om att sökmotorn inte klarar av det. Förvirring helt enkelt. Och det tycker inte jag att Sveriges Radio ska ägna sig åt att förvirra lyssnarna.
Vi har ju jättebra aktualitetserbjudande i våra linjära program som Studio 1 och P1 morgon. Även lunchekot ibland har ju den karaktären.
Claes Wolfe-Watz igen.
Men vi vet också att många lyssnar på poddar och vill få dagsaktuell fördjupning på det sättet. Och det är de nya lyssnarna som vi vill åt med Dagens Eko.
Men finns det inte en risk att de personerna som man då vill nå förväxlar det här nya fördjupande ljudberättandet med det gamla klassiska Dagens Eko och att man missar den här nya podden?
Ja, det kanske finns en risk, och det är klart det finns en risk för sammanblandning nu i början här när vi har bytt namn. Att det har ju tidigare varit så att det har varit en sammanfattande nysändning och nu är det namnet på en podd. Så det är klart att det finns en risk på det sättet, men så fort man tar del av nya Dagens Eko av podden så förstår man ju vad det är. Så vi kommer ju allt eftersom att bygga upp en kunskap hos publiken vad det handlar om.
Vad händer med namnet om podden skulle läggas ner? Låt säga att den inte går så bra som ni hoppas, eller att det här konceptet med dagliga nyhetspoddar, det kanske bara stendör av någon anledning, och att ni vill satsa på något annat. Vad kommer då hända med begreppet och namnet Dagens Eko?
Ja, det får vi väl se då. Jag hoppas och tror att den här podden kommer att gå väldigt bra, och det ser så ut efter första veckan, och att vi kommer att behålla den under lång tid. Men det är klart att allting förändras ju. Det kanske blir som du säger att nyhetspoddar dör och vi måste lägga ner podden av något skäl. Jag tror inte det, men det kan ju bli så. Och då får man ju fundera på hur använder vi det här dagens namnet då? Det har ju fortfarande och kommer även då ha en koppling till kvalitet och trovärdiga nyheter. Och då får vi väl använda varumärket eller det namnet på ett annat sätt. Men det blir ju en fråga då. Hypotetisk fråga skulle jag säga att det är. Dagens Eko har betytt en sammanfattande nyhetssändning. Nu är det ett namn på en nyhetspodd, så det är ju två olika saker. Och det är klart att det kommer frågor och blir diskussioner om risken för sammanblandning till exempel. Och där finns det ju olika åsikter.
Per Edberg igen.
Tänk dig att du har ett stort möbelföretag till exempel med en riktig storsäljare. Som vi skulle kunna kalla bokhyllan Billy eller någonting i den stilen. Och så kommer någon en bit ner i organisationen och har en pinnstol som man vill sälja. Men alla inser att den där pinnstolen, det är en jäkla bra pinnstol. Men det kommer inte bli något riktigt säljsug efter den. Så kläcker någon idén att ja, men vi kallar stolen för bokhyllan Billy istället. Och så säljer vi in den under det namnet. Det skulle kanske funka i några veckor innan bokhylleköparna inser att de inte kan trava särskilt många böcker på den där stolen, även om det är en bra stol. Namnet Dagens Eko är för mig mytomspunnet, och det känns som man begraver en lång historia genom att göra på det här sättet. Det är en era som går i graven, och jag mår inte bra av det.
Sist här hörde vi Per Edberg, nyhetsankare på Ekot. Flera stora tidningar, bland annat Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Expressen, publicerade i januari en annons som lockade med kanonpriser på olika modeller av PlayStation. Och eftersom det var fråga om ett verkligt kap, ett superklipp, så var det en del läsare som nappade på kampanjen och betalade in flera tusen kronor till företaget. Men något PlayStation fick de aldrig. Hela annonsen var nämligen en bluff. Så hur långt sträcker sig mediernas ansvar för bluffannonser?
Det var en hel sida, sidan 3.
Det här är Björn Alund. Hans dotter blev lurad på 5 000 kronor.
Och det är ganska ovanligt. Det är inte alltid det annonser på den sidan heller.
Annonser var publicerade i 5 Stampen-tidningar, både i pappersform och på nätet. Läsarna erbjuds köpa PlayStation och dataspel flera tusen kronor billigare än normalpriset. När insåg din dotter då att hon var blåst?
Ja, det var nog när hon gick in på hemsidan och såg att den var nedsläckt. Då insåg hon att detta var en bluff helt enkelt.
Ja, 3 dagar efter att annonsen publiceras så släcktes hemsidan. På Hallands Nyheter, där Björns dotter såg annonsen, hänvisade de mig vidare till GP, som är en del av samma koncern, Stampen.
Ja, men så här, vi har ju rutiner för på annonsavdelningen.
Kristoffer Alkvist är chefredaktör för GP. De publicerade också annonsen.
För hur vi ska kontrollera annonser innan. Och trots de rutinerna så verkar det i det här fallet då som att det är en annons som slank igenom som inte borde ha gjort det.
Och vad har ni brustit i, menar du?
Vi går inte in exakt på hur sådana här rutiner ser ut för annonserna. Vi har tittat över de rutinerna nu och skärpt dem. Men vi går inte in exakt, för vi vill inte att det ska vara allmängods hur det går till utåt.
Allt som publiceras i din tidning är ditt ansvar. Hur ser du på det här? Att, har du brustit i ansvaret eller?
Nej, men som sagt då, så har vi vissa rutiner som vi gör det här för att verkligen undvika att den här typen av annonser publiceras. Sen då under de 6 år som jag varit chefredaktör så har vi tusentals annonser årligen. Och mig vetligen så har det inte hänt under den perioden innan något liknande. Men den här gången så hände det, och det är såklart inte bra. Men det är därför vi också har förändrat de rutinerna nu.
Har ni själv blivit blåsta på pengarna för det här annonsen?
Ja, vi har inte fått några pengar för den här annonsen.
Tillbaka till Björn Anlund. Han tycker att tidningen borde tagit ett större ansvar för publiceringen av annonsen.
Jag hörde av mig till Hallands Nyheter då, och då fick jag efter en ganska lång väntan svar från någon annonschef på Stampens media. De beklagade lite vagt så det här inträffade, men att det är sånt som händer.
Björn Alund tycker att tidningen borde tagit ansvar och gjort egen journalistik om det.
Jag skulle vilja att tidningen gick ut med detta på nyhetsplats och i alla fall skrev att vi beklagar det här inträffade, att vi har fått en annons som är falsk, och att man uppmanar då läsare som har gått på det här att polisanmäla annonsen.
Strax efter vi fick reda på att det verkade vara så, något som inte stämde, så satte vi en reporter på att kolla upp det här.
Kristoffer Alkvist på GP igen.
Hur det såg ut, och då hade det bara kommit in en polisanmälan i hela Sverige. För det var inte bara i våra tidningar som gick, utan det gick i flera tidningar i Sverige. Men eftersom det var så få polisanmälningar som kommit in, så bedömde vi att nyhetsvärdet inte var så stort att det var relevant att skriva om det.
Jo, men borde ni inte då ha berättat att annonsen var fejk? För det var ganska stor annons, så är det en hel sida.
Nej, men som sagt, det är ju en bedömning man gör, och det kan man ju tycka olika. Och hade det varit väldigt många som vi visste som då hade polisanmält det, då hade vi absolut gått ut och berättat om det. Men det var den bedömningen vi gjorde då.
Men det är inte bara tidningar inom Stampen som har blivit lurade. Även tidningar inom Bonnier News publicerade den här fejkannonsen. Expressen, GT och Kvällsposten bland andra. Även Nordens största tidning, Aftonbladet, publicerade annonsen. Martin Schori, ställföreträdande ansvarig utgivare, avbokar vår intervju och skickar istället kommentar via sms om att säljavdelningen onekligen brustit i sina rutiner, vilket är beklagligt eftersom tidningen inte vill lura människor. Schori påpekar att rutinerna ska ses över så att det inte kan hända igen.
Det är såklart beklagligt om folk blir lurade och på olika sätt.
Kristoffer Alkvist på GP igen.
Och det kan ju såklart låta hårt, men juridiskt sett sträcker sig inte vårt ansvar så långt.
Så även om det här skulle vara då bedrägeri, så anser du inte då att du har något juridiskt ansvar?
Nej, precis. Som vi förstår det, så de jurister vi har pratat med, så är det så det ser ut, ja.
Och hur ska du förhindra att det inte händer i framtiden?
Nej, men som sagt så har våran annonsavdelning då, de har ju tittat på hur det kunde hända, hur det kunde komma igenom, och man har förändrat rutinerna nu, för så vi tror att det är svårare att något liknande skulle kunna hända i framtiden.
Reporter här var Tonshi Persson, och det var allt från medierna den här veckan. Ljudet sköttes av Johan Hörnqvist. Producent var Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Du som lyssnar får gärna tipsa oss om sånt som du tycker att vi borde titta närmare på. Maila oss på medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.